Anden och andarna, det är ämnet för en dubbelföreläsning. Anden och andarna. Vi kan börja med att ställa en fråga. I vilket förhållande står din ande, din person, din inre människa till Guds gode, helige ande? Ja, det är väl svårt att svara på en sån fråga, tänker man. Men om man har klart för sig att anden hör intimt samman med andens ord, så blir den här frågan identisk med följande fråga. I vilket förhållande står du till andens ord, det vill säga till skriften, till Bibeln? Lever du i gemenskap med Guds heliga ande, eller som aposteln uttrycker sig, i den helige andes gemenskap? Eller lever du efter köttet, i strid med Guds gode ande? Bibeln talar om att leva efter köttet eller att leva efter anden. Nu uppmanar skriften oss att pröva. Pröva. Och när skriften uppmanar att pröva, så betyder den att det går att pröva. Vi ska pröva oss själva och vi ska pröva andarna. Bibeln säger, må var och en pröva sig själv. Må var och en pröva sina egna gärningar, Galaterbrevet 6. Jag vandrar så, i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren, i Efesierbrevet 5. Pröva allt, behåll vad gott är, avhåll er från ont, av vad slag det vara må. Första test 5. Tro inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Första Johannes 4. Nu kan vi inte pröva vår egen ande eller andra andar genom att se in i människors hjärtan och njurar, in i deras inre värld. Det kan endast Gud. Bibeln säger, Herren är den som prövar andarna, Ordspråksboken 16, genom att se in i hjärtat. Profeten Jeremia säger, du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Och vi läser i Saltaren, du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Och återigen profeten Jeremia, Herren Sebaot är en rättfärdig domare som prövar njurar och hjärta, det vill säga människans inre, hennes innersta. Hur ska då prövningen gå till? Jo, vi ska pröva genom att ge akt på Guds uppenbarade vilja, det vi talade om igår. Det vill säga Guds ord som utgått från sanningens ande och som därför är sanning. Vi behöver inte famla i mörker, i ovisshet om andens vilja och säga, ja, jag vet inte riktigt om anden vill det här eller inte. Vi behöver inte vara ovissa om det är ifrån anden, från Gud eller inte. Om det är från Gud eller från onda andar. Ni kan pröva vad som är Guds vilja, säger aposteln i Romarbrevet 12:2. Detta säger han till de troende i Rom. Ty anden har talat till församlingen, och den som har öron, han höre vad anden säger. Anden har talat genom profeter, evangelister och apostlar. Andens ord är lika med den heliga skrift. Ord utgångna av min mun, säger Gud. Ord som inte framkommit av någon människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Andra Petri 1:21. Prövningen innebär alltså att vi ska pröva hur vi själva förhåller oss till andens ord och hur andra andar gör det. Också hur andra andar gör det, därför att det står i skriften, vi ska fly de andar som icke talar enligt Guds ord, som inte leder i enlighet med Guds ord. Fly dem, undvik dem, ha ingen gemenskap med dem, ty vilken gemenskap har ljuset med mörkret. Och måttstocken, prövningsgrunden, är alltså den heliga skrift, skriften alena. Den som lär och vandrar i enlighet med skriftens ord, han lär och vandrar efter anden. Den som lär och vandrar i enlighet med sina egna tankar och funderingar i strid med skriftens ord, han lär och vandrar efter köttet. Och köttet betyder här den oomvända människan, hon som är andligt död och blind och en fiende till Gud. Bibeln säger att de som är ett kötsligt väsende kan inte behaga Gud. Romarbrevet 8:8. Kom ni ihåg alltså detta, att man, om man säger att någon vandrar efter anden, då är det alltså inte tänkt så där lösligt. Han är alltså andlig. Hur då? Ja, han liksom bara är det. Jag märker det. Jag ser det på honom. Utan det är mycket konkret tänkt. Han vandrar efter Guds ord, som går att pröva. Du har en måttstock att pröva efter, om man vandrar efter Guds ord eller inte. Om man är andlig eller inte. Man mäter alltså inte andligheten. Jo, jag känner på mig, han är så andlig. Utan det är mycket enkelt och konkret. Är det enligt Guds ord eller inte? Och likaså när man säger han vandrar i ett kötsligt väsende, han är kötslig, så är det inte att på fri hand tycka att han verkar ju lite oartig och kötslig och trubbig. Utan att vara kötslig är att handla och tala och lära i strid med Guds ord. Det är uppenbara, det där du kan läsa, det som är här framför dig klart och tydligt. Aposteln skriver om sig själv och sina medkristna att de inte är ledda av kötslig vishet. Andra kor 1 och 12. Det betyder alltså att de håller sig till Guds uppenbarade ord. För dem är ordet deras fötters lykt och ett ljus på deras stig, som det står i Psaltaren 119. Och nu manar anden i sitt ord: förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, förlita dig icke på ditt förstånd, på alla dina vägar må du akta på honom, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig icke själv för vis, frukta Herren och fly ditt onda. Ordspråksboken 3:5-7. De som drivs av Guds ande, de tar fasta på denna maning. Den som nu inte är född av anden, det vill säga genom andens ord evangelium, inte har blivit född på nytt, han är kötslig. Bibeln säger: det som är fött av kött, det är kött. Johannes 3. Och det är därför inte underligt att de som är kötsliga, alltså oomvända människor, att de står emot anden, att de inte vill lyssna till honom, att de föraktar Guds ord, att de är skeptiska, negativa till Guds ord, att de dömer efter sina egna tankar istället för efter Guds. Jesus sa till fariseerna: ni dömer, ja vad sa han? Ni dömer efter köttet. Ni dömer efter köttet, och nu vet vi vad det betyder, uttrycket efter köttet. Johannes 8:5. Och aposteln säger: de som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, inte heller kan vara det. Romarbrevet 8:57. Alla människor är av naturen kötsliga människor. ohörsamma mot Gud och vredens barn. Endast genom ett under, genom en födelse ovanifrån, ett under som sker uteslutande tack vare Guds nåd och genom ordet och sakramenten som medel, blir en andlig död levande, en andlig blind seende, en människa i mörkret förd ut i ljuset, en som är fientlig mot Gud, en Guds vän, en otroende, eller för våra norska gäster en vantroende, en troende, eller med andra ord en oomvänd, en omvänd, en hedning, en kristen. Nu kan vi, som redan sagt, inte se in i människornas hjärta och där se om trons liv är tänt, om Guds ande tagit sin boning i hjärtat. Men vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En trons människa har yttre kännetecken. Genom hjärtats tro blir man, vad står det? Genom munnens bekännelse blir man frälst. Om det finns en hjärtats tro, så blir det en munnens bekännelse. Det blir en bekännelse i ord och handling. Och Jesus säger: om ni inte känns vid mig och bekänner mig inför människorna, så ska inte heller jag kännas vid er inför min himmelske fader. Det betyder alltså att en lärjunge, han röjer sig genom frukten. Vem tillhör jag? Vem sluter jag upp vid? Vems lära och ord håller jag kärt? På vems sida står jag? Det finns inget tredje, inget mitt emellan. Den som inte är för mig är emot mig. Det ges alltså kännetecken. En trons människa har yttre kännetecken. Hon kännetecknas av sin bekännelse i ord och handling. Och här hör givetvis ord och handling ihop. Vad hjälper det om man med ord säger en sak och sen med sina handlingar vittnar rakt emot? Om jag säger att det är, jag bekänner att det är synd att ha gemenskap med falska lärare, men sen i mina handlingar har det, så drar jag ju ett löje över min bekännelse. Smälek över Guds ord. En troende människa kännetecknas av att hon tackar Gud för hans översvinnerliga godhet och nåd mot henne. Och man kan sammanfatta det utmärkande i dessa tre reformatoriska ord. Hon kännetecknas av att hon håller sig till nåden alena, att hon håller sig till Kristus alena och till skriften alena. Hon vet att hon blivit en kristen född ovanifrån, förd in i ljuset, uteslutande av nåd, av nåden alena, det vi talade om igår kväll. Inte därför att hon har förhållit sig bättre mot Gud än de som allt jämt är i mörkret. Hennes skuld och fiendskap var ju lika stor. Hon kännetecknas av att hon förtröstar på Kristus alena och hans ställföreträdande tillfyllestgörelse för henne. Hon kännetecknas av att hon litar på ordet alena, genom vilket sanningen förts till henne och hon upplysts och förts från mörker till ljuset. Hon har sitt sinne vänt till det som anden tillhör. Vad betyder det? Jo, hon kritiserar inte Guds ord, utan vill höra vad anden säger. Hon brukar ordet för att, som skriften säger, bli undervisad och lärd av Gud, för att bli bestraffad, upprättad och fostrad i rättfärdighet. Andra Timoteus 3. Aposteln Johannes säger: sanningens ande som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte. Han bor hos er och skall vara i er. Detta är Jesu ord till sina lärjungar, Johannes 14. Paulus säger, vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud. Och lägg märke till hur han fortsätter. För att vi skall veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Vad som har blivit oss skänkt av Gud. En troende lever inte av lagens ord, utan av evangeliets. Och evangeliet säger inte vad du ska skänka åt en hungrig värld. Evangeliet är inte det sociala evangeliet, utan det är lagen. Det man kallar för ett socialt evangelium, att arbeta för rättvisa och dela med sig, det är lagens fordran, som också ska predikas. Men evangeliet, det talar alltså om, som Paulus säger, vad som har blivit oss skänkt av Gud. Inte vad vi ska skänka honom. Vad som har blivit oss skänkt av Gud. Och det vet vi ingenting om utan anden. Det är vi totalt blinda och okunniga inför. Det är alltså det avgörande, vad som har blivit skänkt åt oss av Gud. Inte vad vi ska skänka åt honom. Och liksom profeters andar är profeterna underdåniga, som Paulus säger 1 Kor 14, så är andens barn underdåniga skriften. De väljer inte att vraka i Guds ord och låter sitt förnuft eller människomeningar gå före i vissa frågor. De säger inte om någon av skriftens läror. I denna fråga kan olika meningar få råda. Vi i vårt sällskap har aldrig gjort något skiljande av den här frågan, utan vi har låtit olika meningar få råda i den. Nej, vad Gud har avgjort, det kan andens barn inte säga, det är inte avgjort, eller vika ifrån det. Det må vara stort eller litet det som Gud har avgjort. Det han har meddelat oss i ordet genom sin ande, det är avgjort av det högsta majestätet. Och då kan inte andens barn säga, nej, nej, det där är inte avgjort ännu, det är en öppen fråga. Inte heller kan andens barn instämma i onda andars läror som säger, ta det inte så noga med dessa mindre läror. Eller, det är väl inte så allvarligt. Eller, att strida om denna sak är onödigt. Det finns ju viktigare ting att strida för. Nej, vad anden har talat är viktigt, annars skulle han inte ha talat det. Det står att det är givet oss för att bli visa till frälsning. Vad är det som är givet oss att bli visa till frälsning? Är det vissa älsklingsidéer som vi kommer tillbaka till om och om igen? Nej, det är de heliga bokstäverna eller de heliga skrifterna som har givits oss för att göra oss visa till frälsning. Och så skulle vi då säga, nej, det där är inte så viktigt. Om någon kommer med något annat, om det så är en ängel, så var det han förbannad, säger ju aposteln Paulus i Galaterbrevet 1:8 följande. Så vet andens barn vad skriften säger. Den säger, utsläck inte anden. 1 Thessalonikerbrevet 5:19. Och det förundrar mig att så många människor tar en chans, eller vad ska vi säga, inte alls fruktar för att utsläcka anden. När man på chans, på en höft, intar en ståndpunkt utan att ha kontrollerat den. Man intar en ståndpunkt därför att man vet att den grupp man tillhör gillar säkert att jag säger så här, men man har inte kontrollerat det. Man för fram en lära utan att vara riktigt säker och säger, jo, så är det. Om man avvisar det som är klart och tydligt sagt i Guds ord, bara därför att det inte passar. Att man vågar. Det måste bero på att man är inte riktigt klar över att skriftens ord, vad det än är anden. Utan man har skilt anden från ordet, och man tänker inte, utsträcker jag anden om jag skjuter vissa ord åt sidan? Om jag säger att de där orden, de är för obekväma för oss, i varje fall just nu, med tanke på de verksamhetsformer vi har idag, så får vi vänta. Eller vi lämnar det öppet, var och en får göra som man vill. Man förstår inte att man utsläcker anden, att man är i stor fara att bli berövad anden. Utsläck inte anden, säger Paulus till församlingen. Och det gör man om man träder upp emot andens tal och inte vill lyssna till andens ord. Därför heter det, om någon har öra så hör han vad anden säger till församlingen. Tänk på det viktiga sju sändebreven i Uppenbarelseboken. De slutar alla så. Om någon har öra så hör. Och så slutar hela Uppenbarelseboken med dessa skarpa ord. Hur går det om man inte hör? Om man nonchalerar andens ord. I bara något lite. Om någon lägger till något, bara lite grann, så ska Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Om någon tar bort en av huvudsanningarna, nej, det står inte så, om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, så ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden. Ja, man stod inför anden själv, Gud den helige ande, då skulle man kanske bäva och tänka, det självklart, inte vågar jag säga emot honom, inte på någon punkt. Men man glömmer bort att det är precis vad man gör. Man står inför anden själv när man står inför ordet. Man löser anden från ordet, och inför ordet så kan man nog ta bort något eller lägga till något. Utsläck inte anden. Stå fasta i en och samma ande. Det vill säga ordets ande. På ordets grund. Stå fasta i den gode andens ord. Låt er undervisas av honom och inte av onda andars läror. Och genom att lyssna till den gode helige ande förs man till andens enhet, som är ett verk av anden. Men verk av anden genom ordets undervisning. Till en gemenskap som kännetecknas av frid med Gud. Förlåtna synder. Gott samvete. Och som sammanhålles av fridens band. Efesierbrevet 4:3. Denna enhet i Guds ords lära. Ett i tro, lära och bekännelse. Andens enhet är alltså ett verk av anden. Och aposteln manar de kristna att vinnlägga sig om, hur står det sen? Att bevara. När denna gåva har givits, du har fått lärare, du har fått undervisning, så vinnlägger om då att bevara den. Slå vakt om den, denna enhet. Och det sker genom att falska andar avvisas, varifrån de än kommer, från ditt eget onda kött eller från djävulen och världen. Slå vakt om andens enhet. Avvisa all synd i lära eller liv. Försvara den inte, utan bekänn och avlägg den. Paulus skriver till Timoteus, och det är lite längre citat, jag citerar: anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skall avfalla från tro och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Klart och tydligt. Och apostlarna visste det. Och de visste att efter deras död så var det borta som höll antikrist tillbaka. Och så har det antikristliga och antikrist som träder upp i Guds ställe och ger ut människoläror och ett falskt evangelium som inte är något evangelium för Guds ord har kommit. Jag ska tala strax mer om det. Vad detta anda lär, det ska vi nu i det följande tala om. Vårt ämne heter ju anden och andarna. Och vi ska tala om det därför att den gode andens barn ska få hjälp och vägledning. Skriften lär nämligen att Gud har givit sin församling många goda gåvor. Vad är det för gåvor? Vi läser i Efeserbrevet 4. Däribland har han givit oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Alltså vi har fått apostlarnas undervisning, profeternas lärdom, och vi har fått lärare som håller sig till dessas ord, till andens ord. Detta är gåvor. Gåvor för att göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv. Vad är ditt och mitt tjänarevärv som vi ska bruka dessa gåvor till? Jo, det var som Lars Engqvist sa, till att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Så att vi blir undervisade alltså i alla trons artiklar, i alla Guds läror i hans ord. Enhet i allt Guds ord. Till manlig mognad så att vi blir fullvuxna. Jag tror att Ole Brandahl låg igenkännande när Lars Engqvist talade om att vissa människor vill leva på mjölk och barnmat i 40 år. Om sen någon kommer och tar fram en artikel tydligt lärd i Guds ord som man inte ständigt håller på och snurrar omkring med, så säger man nej, det där är för stadig föda, det vill vi inte ha, för då blir det splittring bland vännerna. Men skriften säger att vi ska inte vara barn hela vårt liv som far hit och dit, utan vi ska växa upp i kunskapen till manlig mognad och bli fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel. Lägg märke till det. Hur ska vi kunna avslöja människornas bedrägliga spel om vi gömmer undan en hel del av Guds klara ord? Vi är så lättlurade, vi går ju på nästan allting. Vi har aldrig hört det, vi har aldrig sett det. Vi har inte hos oss den måttstock som klart och tydligt belyser och avslöjar de falska lärarna och visar vad som är sant och gott. När de människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Hör vad aposteln säger. De försöker ju inte öppet och tydligt. Här kommer jag tror inte på Bibeln, lyssna på mig. Nej, man säger, jag håller mig till Bibeln. Vi står för det bibliska. Det säger ju alla. Så det är inte prövningsgrunden. Och då tänker jag, vad Erlandsson säger, det måste vara rätt, för att han säger att han vill hålla sig till Bibeln. Nej, prövningsgrunden är att du ska se i Guds ord om det han talar stämmer. Man skriver så här ofta i vår tid, ja men inte får ni kritisera den läraren, för han vill ju hålla sig till Bibeln. Han vill ju hålla sig till Bibeln. Ja, vem vill inte det? Vill inte Zwingli hålla sig till Bibeln, eller Calvin? Eller den senare Melanchthon, eller vem som helst? Vill inte dagens lärare, vad de än heter, vill inte Ingmar Ström hålla sig till Bibeln fast han förnekar Kristi kroppslig uppståndelse? Jag håller mig till Bibeln, vi måste tillbaka till Bibeln. Enligt hans övertygelse är hans villoläror vad Bibeln kräver. Det är att hålla sig till Bibeln, att inse att Bibeln är en mänsklig bok med fel och brister. Så det är inget kriterium om man vill hålla sig till Bibeln eller inte, utan det är om man faktiskt gör det. Andra tänker så här: ja, men det beror på vem som har sagt det. Har ni hört han kritiserade Chartreux? Eller har ni hört han har sagt att Rosenius lär fel någonstans? Ja, då måste det vara fel. Man frågar inte: ja, men det han säger, är det efter Bibeln eller inte? Utan man frågar istället: vem har sagt det? Jag ska läsa det här viktiga bibelstället en gång till. Gud har givit åt församlingen många goda gåvor. Däribland har han givit oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare, för att göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Efesierbrevet 4:11-15. Och när aposteln hälsar på apostoliskt vis: Herrens Jesu Kristi nåd vare med eder ande, så betyder det att han vill och ber att Herren Jesus genom sin nåd ska bevara och skydda de troende, så att de inte avfaller från Guds ord, utan låter sig drivas och ledas av anden och av andens ord, så att deras inre, deras ande, inte förföres av människors bedrägliga spel och onda andars läror, eller den gamla människans bedrägliga lockelser och böjelser, att de i allt förtröstar på Kristus. Och innan vi går in på en undervisning då om försåtliga avvikelser från Guds ord, om onda andars läror, detta för att vi ska komma till manlig mognad och inte mer vara barn som likt havets vågor drivs omkring av vart vindkast i läran, så bör följande påpekas. Man kan lära fel i en eller flera bibliska läror och ändå vara ett Guds barn. Man kan tillhöra en avfallen kyrka och ändå vara ett Guds barn. Det är inte bara i en bestämd renlärig kyrka som det finns Guds barn. Och överallt utanför denna kyrka finns det inga Guds barn. Nej, så lär vi icke, så lär icke Guds ord, så lär icke heller den lutherska bekännelsen. Hur kan det då komma sig att det kan finnas sanna Guds barn även i sekter? Det vill säga i sådana kyrkor eller grupper där man har avsöndrat sig från ett eller flera delar av ordet. Jo, därför att den sanna tron på Herren Jesus Kristus och hans ställföreträdande tillfyllesgörelse kan allt jämt finnas kvar, ännu inte vara utsläckt av den falska läran. Och det kan vara så, för det första, om förförelsen skett genom okunnighet, i omedvetande om att läran man omfattade stred mot andens ord. Och för det andra, om den lära som man omfattade icke angrep Kristi person och verk, och inte hade hunnit utsläcka förtröstan på Kristus och hans ställföreträdande till fyllestgörelse. Och för det tredje, om denna förförelse inte försvaras när okunnigheten uppenbaras och läran blivit avslöjad som falsk. Jag säger inte att man är ett Guds barn och inte har blivit förförd, men det kan finnas, som Luther säger, sanna kristna också i antikrists kyrka eller påvens kyrka. Sådana som i hjärtats enfall, fastän de har hört villfarelser, har hört också evangelium och därigenom trott och kommit till tro på Jesus som sin frälsare. Men dessa människor står i en väldig fara att deras tro utsläcker så att de blir förförda, och att detta som kanske inte ännu har gripit om själva hjärtpunkten snart sprider sig till trons centrum och berövar dem tro. Och därför måste de med kraft uppmanas att fly för sina liv, söka sig tillbaka dit där de ledes rätt i allt, att enligt ordet ta sig tillvara för de falska profeterna och endast hålla sig där Guds ord överallt predikas rent och klart och sakramenten rätt förvaltas. Luther, han säger: vill och lära inte något annat än en villfarelse som hårdnackat blir fasthållen i strid mot den heliga skrift. Det vill säga, många är okunniga. Många vet inte att det de lär är falskt. Och det är redan det farligt att omfatta något i okunnighet. Därför att det blir så lätt att man av prestige eller av annat vägrar att rätta sig när man äntligen blir upplyst och får reda på det rätta förhållandet. Man är så bländad av det man har hört så länge att man vägrar att lyssna. Och det är oerhört allvarligt när man nås av Guds sanna ord och får veta att man har tagit miste och lärt falskt och gjort fel, att man då icke rättar sig och vänder sig till sanningen. Det avgörande är alltså inte vad man subjektivt personligen anser vara rätt, utan vad som objektivt är det. Det är inte, som kyrka och folk skriver i nummer 30-31, avgörande att den och den ville ta Bibeln på allvar, utan avgörande är om det han lärde var rätt. Så ska det vara på det viset som aposteln säger: om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord. Då menar inte aposteln i enlighet med det som han tror är Guds ord, även om det inte är det, utan aposteln menar det som hans tal ska vara i enlighet med, det som faktiskt objektivt sett är enlighet med Guds ord och som han därför också tror på och är övertygad om. Och därmed är vi framme vid exempel på onda andars läror. Och då ska vi komma ihåg att onda andar inte behöver vara elaka och stygga personer, utan det kan vara oerhört fina och snälla människor. Och det vi vänder oss emot, det är inte vissa människors personer, utan det är den lära som inte stämmer med Guds ord, oberoende av vem det är som har fört fram den. När den lutherska kyrkan säger att påven är antikrist, så hoppar vissa människor rätt upp och tänker: vad det fräckaste, tänk, förresten så dog han ju häromdagen, hur kan man då säga att påven är antikrist? Han som var så rar och så trevlig och som har gjort så mycket för världsfreden och som till och med kämpade mot det ohyggliga med fostermord. Hur kan någon säga att han som är så rar och så fin människa är antikrist? Ja, när man säger så visar man att man inte har förstått vad det handlar om. Det är inte ett angrepp på hans person, utan det gäller det ämbete, det verk och den lära som han står för och som han har i uppdrag att befrämja och sprida. Det är alltså påveinstitutionen, påveämbetet, som enligt vår lära och enligt Guds ord är antikrist. Oberoende av om påven heter Johannes eller Pius eller Paulus. Det gäller inte en bestämd person och inte bara en enda, utan vem det än är, den ene efter den andra som bär upp det ämbetet och står för den falska läran och bekännelsen, nämligen att göra sig till Gud i Guds tempel, att säga att det jag lär, det är vad Gud lär, jag är hans ställföreträdare, och det gäller som Guds ord vad jag än säger i läror. och som säger att den som tror att man blir rättfärdiggjord av tro utan gärningar, av nåd alena, han vare förbannad. Det är det ämbetet, den ståndpunkten, den institutionen som är antikrist och som sitter mitt i Guds tempel, det vill säga i den yttre kristna menigheten. När vi alltså ska gå in på onda andars läror, så menar vi inte med en ond ande, det där är en väldigt otrevlig människa. Och nu kritiserar vi hans person, utan det gäller alltså det han bekänner, en viss lära som är ont därför att det inte kommer från den gode ande. Vi ska ta det i korta punkter och vi ska göra det efter den rast som nu följer. Precis klockan 12 så börjar vi med den genomgången.